Hejsan och välkomna till Simpodden Hultén och Jansson, upplaga nummer 63. Den här 63 upplagan är uppdelad i två delar. Först så träffar vi Bosse Hultén och Thomas Jansson som snackar simning då, nu och framåt. Och sedan har vi en andra del där vi ska få träffa mastersimman, masterslegenden, tränaren Glenn Christiansen som vi har besökt nere på T3 på Teneriffa. Och vi ska snacka lite simning runt Glenn och vad han pysslar med i sin verksamhet. Den andra delen av inspelningen här har lite dåligt ljud. Vi ber om ursäkt för detta, men vi hoppas ändå ni ska ha ett visst nöje av vår inspelning och sändning. Nu kör vi! Ja, Jansson. Nu är vi framme vid Simpodden Hultén och Jansson nummer 63. Och ska vi i en kort ingress här då tala om att idag är på något sätt våra roller geografiskt i alla fall ombytta mot vad det brukar vara. Du sitter och tittar ut genom ett fönster där du har is på en sjö och jag sitter och tittar ut på en blå Atlant. Det känns i alla fall bra för mig att få vara i den här positionen idag.
Men jag unnar dig allt det goda i livet, Bosse, så jag tycker du verkligen är på rätt plats. Och faktiskt lite grann så är jag också på rätt plats, för jag gillar ju att ge mig ut på isen på vårarna, tvärt emot vad alla säger att man ska akta sig för den. Mm.
Men du är inte rädd för att ge dig ut på hal is?
Det har jag varit så många gånger i mitt liv så jag börjar bli van. Mm. Så det kan jag leva med.
Ja, ja, men vad bra då. Det har varit lite tävlingar bakåt här nu i Antwerpen och Edinburgh. Vi har väl kanske skummat om lite. Vi har haft mycket att göra och inte fördjupat oss jättemycket i dem. Har någonting att tillägga till de här övningarna som vi har fått se nu?
Nej, det har ju varit lite svenskar och danska simmare som har varit iväg på de bägge ställena. Och svenskarna var väl Simon Sjödin iväg. Men det är inte som så att jag känner att oj, det där resultatet eller resultaten ska vi lyfta upp. Utan det är mer ett konstaterande, vad härligt. Nu liksom startar säsongen igång på något vis. Va? För det är många tävlingar i pipen också. Mm.
Ja, när vi spelar in den här podden så har vi precis på något sätt summerat den första dagens tävlingar i damernas NCAAs, de amerikanska universitetsmästerskapen, där den svenska Louise Hansson för vår del är den mest framträdande. Men det kommer ju mer tävlingar, det herrarnas NCAA, det kommer ett Swim Open ganska snart och så kommer det Mesa i USA, deras nästa Grand Prix-tävling, Danish Open. Det är mycket smått att gå ett här. Det är mycket tajt på säsongen nu. Mycket som ska upp till bevis ganska snabbt här för och sen bara grund för de landslagsuttagningar som finns inför sommarens mästerskap. Så att nu gäller det verkligen för simmarna i många länder att visa kvalitet, eller hur?
Ja, visst är det så. Både danskarna och svenskarna har ju Danish Open och Swim Open som deras absoluta uttagningar inför kommande VM. Så att det blir väldigt intressant att se hur fort och bra det kommer att simmas. Mm.
Louise Hansson i vattnet satte 6 svenska rekord senast hon simmade på sin conference Pack 12. Det känns ju som hon har fått en ny start i sin simning och har simmat väldigt bra de här senaste månaderna i Jarlsbassäng. Kanske passar henne lite extra bra, eller?
Ja, alltså hon har ju kvaliteter i sin undervattensarbete. Det är ju ingen tvekan om det och det känns ju jätteskönt att hon är lite tillbaka från den svacka hon var i. Och sen får vi se när det blir dags för lång bana hur om hon också har utvecklats en hel del. Det är lite svårt att avgöra på yardstid kanske. Mm.
Simmade 4x2 lag kapp nu i natt. Hon var i 3 efter första sträckan och simmade på 1:42 och till slut blev det dock bara 9:e plats för USC, University of Southern California, som hon representerar. Och ett fantastiskt rekord av Stanford som satt NCAA:s och USA-rekord med 4 sekunder på 4x2 med ett lagkapslag som innehåller bland annat 3 stycken olympier. Och då är det inte vilka olympier som helst, utan det är Simone Manuel, segerinnan på 100 frisim, det är Katie Ledecky, OS-drottningen, och så är det, vad heter hon, Lea Neal heter hon, va? Så att de var ju väldigt duktiga. Men det finns väl anledning att tro att Louise ska kunna vara med och slå som medaljer i andra lagkappor också, eller i andra grenar också individuellt, när det sätter igång sent i eftermiddag med försök. Det blir väldigt spännande att se henne, tycker jag.
200 individuellt, 100 fjäril medley. Absolut.
Och kanske någon mer framstående placering, eller mer framstående än vad de lyckas med på 4x2 i lagkapporna. Härligt att se. Vi ska väl försöka hänga på där de närmaste dagarna på simma. Swim Open kommer vi att behandla i en specialpodd om en vecka, när vi på något sätt har allting klart inför Swim Open. Men visst känns det spännande. En tävling som direkt sänds i svensk television, och då svensk television i form av Eurosport, med 4 stycken finalpass den 8-11 april. Någonting att se fram emot, tycker jag verkligen.
Ja, i och med att det är då direktuttagning till VM, blir det ju extra spännande. Så att ja, det ser jag fram emot. Det är godis nu i påsen med tävlingar framöver.
Du, sen är du ju knuten till Masters, eller ja, Masters är sen på ett sätt, på det sättet att du faktiskt för dyra pengar har värvats över till Eskilstuna simklubb och ska simma Masters. Hur vågar du sticka ut hakan sådär?
Ja, efter långa förhandlingar blev vi överens om övergångssumman. Nej, men självklart då, eftersom jag nu är engagerad lite grann i Eskilstuna och de är arrangörer av Masters, så passar det väldigt bra. Så jag går i och simmar ett par lagkapper och så ska jag simma 50 frisim. Så igår hade jag förmånen att för första gången på, jag vet inte, ja, 40 år kanske, simma lagkappsväxlingar. Det var spännande. Och det gjorde jag mot en långdistansare som heter Stefan Andersson. Duktig 1500 meter simmare när det begav sig.
Ja, just det.
Så han är en kugge i vårt ålderstigna lag. Så det ska bli kul. Men det är ju en jag saknar i och för sig dig i startlistan, för du är ju på träningsläge med Masters på Teneriffa.
Ja, just det.
Ja.
På T3 Teneriffa Top Training. Det är ett fantastiskt ställe att tillbringa sina dagar på tillsammans med Glenn Christiansen och hans läger, som är en verklig härlig uppenbarelse i livet, och en stor förmån att få vara här, och mycket välorganiserat och bra, och en helt otrolig träningsanläggning som jag inte har sett tidigare, men jag är djupt imponerad, gravt imponerad till och med. Helt
ja, jag har förmånen att varit där en gång också. Det är en fin anläggning. Men som sagt var, Masters, det är ju ett omfattande startfält, och jag bläddrade lite grann i anmälningslistan där och fastnade vid ett namn, Kerstin Göres, född 1927.
Det är mäktigt. Hon...
Ja, det är det, alltså 90 år.
Ja, 90 bast, de är på SM, och hon tog ju sitt, jag tror det var det senaste individuella senior-SM-guldet 1944, när SM gick i Malmö på Ribersborgsbadet i 33 meters bassäng som man simmade där utomhus i Öresund. Och jag har någon bild någonstans där hon mottar guldmedaljen av svensk idrotts... svensk simningsfader, ska vi kalla det, det vill säga Erik Bergvall, och jag tycker det är mäktigt att hon så många år efter det där SM-guldet finns med i ett Masters SM. Det är verkligen imponerande.
Ja, det är ju 73 år sedan det du beskrev. Mm. Så det är verkligen imponerande. Mm. Och bläddrar man i listan, det är klart att man hittar många andra namn också. Gunilla Rasmusson, före detta Gunilla Lundberg. Mm. Landslagssimmarska, vi har ju förstås Annette Philipsson med flera. Så att det blir ett litet elddop för Eskilstuna att se hur de klarar av att arrangera det här arrangemanget. Mm. Det blir spännande.
1800 starter och 200, om jag inte minns fel, 256 lagkapslag, så det kommer att bli ett mäktigt SM. Mastersimmen blir starkare och starkare.
Mm. Det är härligt. Så det ser jag fram emot. Så nu ska jag formtoppa med.
Ja, vad bra. Man
går ju och bada i älgen också, jag tänkt. Inte i sjön, utan det blir i bassängen i Filipstad.
Okej. Okay. Mm. Du, en simmerska med svensk bakgrund som har lite flyt just nu, det är Michelle Coleman, världsrankad etta på 200 meter frisim. Det verkar som det har gått bra för henne.
Ja, hon har ju gjort nu en kortare session den här vintern borta i Australien, som hon avslutar i slutet av innevarande månad. Hon simmade ju över sitt personliga rekord, alltså hon hade en 55,9, ja, plus minus någon hundradel. Nu blir jag lite osäker. Men det som var intressant i den här intervjun med henne som jag läste i DN, det var hur hon beskrev att hon har fått hjälp med att verkligen fokusera på sin egen prestation när hon simmar ett lopp. Alltså helt försöka tänka bort vad konkurrenterna gör, utan fullt fokus på den egna prestationen. Och det är klart man kan, det är ju jättebra att det då kommer fram på det här sättet, men sen kan man ju lite grann tänka sig att det borde egentligen alla simmare som är vuxna simmare ha fått en skolning så att de förstår att det är ett viktigt instrument för att lyckas, alltså att bestämma sig helt och fullt ut. Det här är så här ska det göras på bästa sätt. Så det var intressant att läsa, och imponerande tycker jag att hon så här tidigt på säsongen simmar under 1,56. Och det känns ju som, hon var ju sjua på OS i somras, det känns ju som att det här 200 frisim är ju egentligen hennes distans. Så ja, det kanske blir proppen ur där. Hon är med och fightas om medaljer i sommar på VM. Det vore läckert.
Hon har ett format fysiskt som gör henne till en världsklassimmare. På något sätt så kan det väl vara så att hon på något sätt har tränat ifatt sin kropp nu, jag vet inte. Oerhört talangfull och bra teknik och en fantastisk simmerska som du säger kanske får någon form av ketchup-effekt här ganska snart. Det ska bli jättekul att följa henne.
Ja, verkligen.
Du, vi har ju flera gånger snackat om svensk simning och polarisering. Vad menar vi då? En sån här retorisk fråga när vi snackar om polarisering. Ja, vad menar du?
Ja, alltså det här är ju lite grann ett problematiskt område på ett vis, för att å ena sidan så behöver vi ju starka fästen runt om i landet, och med starka fästen menar jag då där det är simmiljöer som det finns möjligheter att testa det som ska testas, filma, hög kvalitet på tränarna, hög kvalitet på de andra simmarna, alltså helt enkelt en professionell miljö. Men å andra sidan så är ju vi ett väldigt litet land, egentligen ett pytteland med våra 10 miljoner invånare. Låt vara att vi har många bassänger, men det gäller ju att det också fylls på hela tiden, och att det finns en stor drivkraft och en hög nivå ute på många ställen runt om i landet. Då kan jag tycka ibland att det blir lite för lätt att en del byter klubb, och finns en fara i att de större enheterna lite för enkelt suger upp simmare för att det kompletterar bra till ett lagkapslag. Det är okej om man rekryterar någon, om man verkligen kan erbjuda en så mycket bättre miljö att utvecklingen blir dramatiskt bättre om du byter klubb. Så att det är två sidor på det myntet, och jag känner att Det behöver vi nog tänka på, eller de som är i landslagsledningen.
Det ligger ju ett stort ansvar hos de här stora klubbarna, jättarna Glufklubb, att de verkligen tänker till i det här sammanhanget, så man inte bara skummar grädden om mjölken. Och som du säger då, komplettera kanske ett lagkapslag som man kanske istället skulle låtit en egen talang få fylla en plats. Ska man lyfta simmar så ska man ju som sagt ha en målsättning, kunna utveckla dem och plocka, om vi nu ska uttrycka oss i de formerna, simmar så att de får det bättre dit de kommer, va? De ska ju inte få det sämre och bara liksom vara en del av en stor klubb, utan man ska ju också ha ett ansvar på att man verkligen servar upp de här simmarna så att man inte lurar över dem, om jag uttrycker mig och använder den formen av uttryck i sammanhanget.
Ja, och fokus på prestationsutveckling, alltså att kapaciteterna utvecklas så att de simmar fortare. Och inte fokus bara på, det ska vara krydda att man också ingår i ett bra lagkapslag.
Ja, mycket stort ansvar där, och som vi hoppas att klubbarna tar och tänker till innan de gör någonting. Vi har ju snackat en hel del jämlikhet inom idrotten här på många olika sätt. Media fylls nu av intressanta skrivningar om när det gäller USAs damhockeylag, som är på väg att gå i strejk på sitt hemma-VM i en protest mot att ersättningsskillnaderna versus herrarna är så stora. Det tycker jag är ett friskhetstecken i sammanhanget, eller hur?
Ja, det är ett jättefriskhetstecken. Alltså, jag blev så glad när jag läste om kaptenen i laget där, hur hon så tydligt klargjorde att nu är det verkligen dags att sätta ner foten. Nu kan vi inte längre acceptera de här stora skillnaderna som är. Och vi kommer verkligen att löpa linan ut. Nu startar ju VM om, tror jag, nästa vecka. Jag är lite osäker på exakt, så vi får väl se hur mycket ord det var och vad det sen blir i handlingen. För det är ju en mäktig aktör de ska slåss emot. Men jag hoppas de fullföljer, och jag skulle önska att till exempel svenska fotbollsdamerna gjorde detsamma. Ett totalt uppror mot Svenska fotbollsförbundet i den här frågan, liksom svenska damhockeylandslaget.
Och det finns ju bra exempel. Ja, det finns ju bra exempel, ju.
Ja, handbollen i Sverige, de har ju försökt att likställa totalt, så de kan ju jämföras nästan då med, eller kan jämföras med individuella idrotter som till exempel friidrott och simning, som om det inte är perfekt där, så har de i alla fall kommit betydligt längre på resan. Så det är bra.
Det är en värld och ett förhållande mellan könen som vi är helt bekväma med, och alltid, det har ju mer eller mindre varit naturlag inom simidrotten i alla år. Och som sagt, vi hoppas ju verkligen att även lagidrotterna på något sätt landar i det här. Jaha du, vad har vi mer? Jo, vi ska ge våra läsare en liten lätt cliffhanger till nästa veckas podd, när vi ska snacka Swim Open. Som sagt, vi snackade om det lite tidigare här idag, och Då får vi en specialare med Swim Open-generalen, eller vad vi kan kalla honom, fältherren från Uddevalla som leder styrkorna, Dennis Fredriksson, ska vi ha med oss då.
Och jag ska pumpa honom på hur det var att åka Vasaloppet då.
Ja, just det, vad bra. Det kan, ja, ju, det kan bli ett trauma i sig naturligtvis när han ska upp till bevis och snacka lite runt det, så det kan väl bli spännande.
Jag ska fråga honom varför han åkte dubbelt så långsamt som mig.
Eller hälften så fort. Så kan man också. I eftermiddag så ska jag ner och köra träning klockan 16 här på träningscentret på Teneriffa. Och på banan bredvid mig på kanten, eller banorna, två banor bredvid mig, där går Melanie Marshall som coach för brittiska simmare. Och Melanie Marshall, som den minnesgode kan komma ihåg som en väldigt duktig 400 frisimmerska på Europanivå för cirka 10 år sedan. Men det är väl inte henne jag ska titta på, utan snarare en av hennes adepter, nämligen Adam Peaty, som ligger i vatten. Jag har haft nöjet att se honom i 3 dagar i träning nu, och det är, måste jag säga, att som lite bröstsimsfreak här så är det gött att se. Vi har en bröstsimmare, vår träningsgäng bland mastersimmarna här nu, som är Europamästare. En lätt skägge här i 50-årsåldern från Tjeckien, som trycker vägen 50 bröstsim häromdagen på 29,5. Det är väl inte helt tokigt, men att se Adam Peaty trycka sina 50 och 25, det är en fröjd för ögat. Det är verkligen simgodis.
Då är jag väldigt avundsjuk på dig, för jag skulle verkligen vilja närstudera Adam Peaty. Det har jag inte haft nöjet att göra någon gång. Så det, ja, jag är avundsjuk. Mm. Du ser att näsan nästan blir grön.
Ja, precis, vad bra. Ja, vi har ju förmånen, eller vad det nu är, att kunna se varandra här under podden också. Det kan ju inte ni göra som lyssnar på det här. Men
det är en förmån för dem. Ja. Det är en förmån för våra lyssnare.
Jag slipper våra typiska radioutseenden. Gör sig nog bäst som de är. Du, slår igen podd-dörren här och kommer tillbaka nästa vecka. Jag önskar dig en god tur och hoppas att din slutträning inför Masters SM går bra.
Tack ska du ha. Ha det gott.
Jaha, i denna delen av simpodden Hultén och Jansson så vi befinner oss på Teneriffa på träningsläger, och undertecknad då finns här den här veckan och jobbar som assistant coach tillsammans med Glenn Christiansen, som är en välkänd profil i mastersimvärlden numera, men det finns ju också en historia bakåt när det gäller Glenn, och vi ska väl knyta an lite runt den och också snacka lite om vad som han jobbar med just nu och han kanske förhoppningsvis ska jobba med i framtiden. Men först en kort tillbakablick. Allra först ska jag hälsa dig välkommen, Glenn, till simpodden Hultén och Jansson. Det är första gången du är med här.
Ja, det är det. Tack så mycket för den inbjudan.
Mm. Och det var ju så att du slutade simma som 25-åring. Det var i och för sig ganska sent vid den tiden, men med dagens mått mätt så är det ju, var du ju rena junior när du slutade. Tyckte du att det här relativt tidiga avslutet av elitkarriären var vid rätt tillfälle? Och nu när du tittar tillbaka, känns det som om du fick ut allt? Fanns det mer att göra som simmare? Vad är dina känslor så här? Ja, något år efteråt, det är ju 30 år, drygt 35 år sedan. Hur är känslan när du tittar tillbaka?
Ja, det är ju, man kan inte ångra det som har skett för 35 år sedan, men jag får den frågan ibland av ungdomar idag, och då berättade jag för dem att vid 25 års ålder så var jag den äldsta i klubben och äldsta i landslaget. Och jag brukar säga att jag slutade för social economic reasons, alltså socialt. Också ekonomiskt, för det fanns inga världskupper, det fanns inte de pengarna som finns i simning idag heller. Och jag hade summit då en 9 år i landslaget, och jag kände att det är nog bäst att sluta nu. Med facit i hand och titta tillbaka på hur man kan utvecklas upp till 30-35 års ålder. Va? Då förstår jag det, att jag och moderna träningsmetoder, att jag har kunnat fortsätta utvecklas från mina NLN då till kanske under minuter också på 100 meter bröstsim, vilket hade varit väldigt bra då. Men det är som sagt, det var en annan simvärld på den tiden.
Men ja, du säger du hade kunnat lyfta din simning ett steg till, menar du, efter 25?
Ja, definitivt. Jag hade en säsong där efter OS som det gick väldigt bra. jag hittade en träningsform med styrketräning och mycket benträning på simningen och mycket fart. En kontrast till den träning jag gjort i USA under Dick Jokesum. Så kompletterade. Hade jag utvecklat den som man simmar idag till exempel, den här tekniken och träningsvetenskapen, så hade säkert jag och andra också naturligtvis kunnat fortsätta utvecklas och förbättra sig.
Det som egentligen skulle bli, om vi nu tittar fortsatt i backspegeln också, piken i karriären är OS 1980. Historien runt det där medleylaget som blev diskat i försöken och var kanske de allra största favoriterna och det säkraste OS-guldet som Sverige någonsin kunde simma hem. Men ni fick aldrig genomföra den där finalen. Hur är dina känslor inför det som hände? Och jag vet att du har berättat att det var inga vidare goa miner när förbundskaptenen Sven von Holst kom och berättade att ni hade blivit diskade. Hur känner du idag inför detta faktum att ni aldrig fick göra OS-finalen?
Jag har ju i grunden har jag en väldigt positiv livsinställning, och så försöker jag vända om det till något positivt och försöker tänka så här att om då vi hade fått det här guldet som vi hade rätt lätt simmat hem, så hade nog jag kanske inte blivit då tränare och hjälpt andra att bli då duktiga simmare. Men ja, alltså när jag fick beskedet, va, så det var en chock. Det var en fruktansvärd chock. Och jag hade tänkt mig hur vi skulle åka hem för ett OS. Och min pappa och min mamma som har då ställt upp mig och offrat semestrar och allting och köpt till morgonträningar under alla år och allt det. Jag ville åka hem och så ge dem min guldmedalj som ett tack för deras support. Och ja, jag ringde hem och berättade om det och ja, jag grät faktiskt där på OS-kontoret. Jag är ledsen för att det är inte bara för min egen skull, utan för liksom, ja, det var liksom en sån avsnoppning kan man väl säga då på det som jag hade drömt om och kunna dela med mig till min familj.
Det är medlelag för att nu initiera er som är kanske lite yngre som skulle ställas på benen där. Det var ju ryggsimmaren, OS-guldmedaljören på 100 rygg, Bengt Baron. Det var du, Glenn, som hade världsrekord i kortbana på 100 bröstsimmar, hade gjort 1,3 jämförbart med vad man vann OS-guldet på i Moskva. Och sen var det Per Arvidsson, OS-guldmedaljören på 100 fjäril. Och sen så fanns det ju två bra frisimmar i laget också, OS-tvåan Pelle Holmertz och OS-trean Per Senan Johansson. Man har hört den här historien rätt många gånger och så att säga, du får frågan hur många gånger som helst om det här, men hur känns det när du får berätta om det idag?
Idag känns det bättre. Det tog 16 år kan jag säga för mig att komma över det. Och varför vet jag att det var precis 16 år? Jo, för att 1996, 16 år senare, så var jag i Atlanta och var som tränare för svenska och tyska simmare, irländska simmare där. Och där fick då en av mina simmerskor, Antje Bescholte, vinna en medalj. Och när hon vann den medaljen, då löste sig någonting i mitt bröst och min mage och kände som att okej, okay, då har jag hjälpt en simmare att få en OS-medalj och det kanske var det som var meningen. Va? Också, men under de första 16 åren innan jag hade fått den här förlösningen så var det alltid, fick jag alltid en väldigt stor stress när jag skulle berätta om det och börja svettas och banka i bröstet. Så att, ja, det var...
Ja, som sagt, den här förlorade OS-medaljen, den har du ju sedan vänt till någonting rätt så remarkabelt med en fantastisk mastersimkarriär. Ge oss några punkter i det här med din masterskarriär. Hur omfattande har den varit årsmässigt, mästerskapsmässigt? Och då menar jag den simningen du själv har presterat i vattnet.
Ja, det var en stor fråga. Det jag slutade då när jag var 25 år med simningen och blev tränare. Och då slutade jag träna simning också. Och det, jag höll upp i 3,5-4 år och simma. Och märkte då att min hälsa sprang lite halvmaraton, Göteborgsvarvet och så vidare. Men jag kände att hälsan blev sämre och sämre. Min astma blev sämre och jag gick ner i vikt. Förlorade naturligtvis muskler och sådär. Så att jag fick för mig att jag skulle börja träna simning igen för att komma i form. Och jag gjorde det och då fick jag reda på att det skulle vara ett SM i Ängelholm på våren. Och tänkte att du ska träna till det. Och då luskade jag lite vidare och såg att oj, det skulle vara ett VM, det första VM:et någonsin. Det första godkända då Finas VM, Masters VM i Tokyo senare i augusti. Och då tänkte jag till, oj, oj, det skulle vara fantastiskt att kunna vara med först på SM:et och sen kanske ändå ett VM. Och det var en bra morot. Och nu var det så att min hustru, också simmerskan då Ann Linder, var fotomodell och lyckades få ett kontrakt med Four Models under juli, augusti i Tokyo. Och ja, först åkte vi till SM och det samma jag och det gick bra. Och jag fick blodad hand och fortsatte åkte vi till Tokyo. Och där fick jag då lov att vinna 50, 100 och 200 meter bröstsim med världsrekord i min åldersklass som 29-åring. Och där upptäckte jag mastersimningen, att det var, som man kallar det, fitness, friendship and understanding. Där träffade jag gamla vänner, men jag träffade även nya vänner och jag kände, det här är häftigt. Det är här det ska vara. Det är lite press när man står på startpallen och hoppar i, men viktigare är vänner runt omkring simningen. Man kan ha på med simning hela livet under en fin och bra form, under vänskap. Och det här vill jag fortsätta med och det här vill jag försöka introducera i Sverige. Sverige hade redan börjat lite grann med ett masters-SM, men det var mest för detta elitsimmare som var med på det. Och jag såg visionen att ja, människor kan inte kunna simma under yngre åldrar, utan de kan börja när de blir 30 år eller 40 år och ha glädje och nytta av simsporten. Så att, och där är vi idag.
Och sen har det blivit en och annan tävling och ett och annat rekord och du har jobbat dig uppåt i åldersklasserna och nu ska du simma i plus 60-klassen. Hur mycket guld och silver och brons har du plockat hem och fyllt hyllorna med?
Ja, jag mäter inte riktigt sådant. Jag mäter inte hur många medaljer mina simmar har vunnit under året, utan jag tänker mest på det som sker nu och det man ska ske nästa gång. Och jag har vunnit en 15 VM-guld i bröstsim, men faktiskt också i medley. Jag har vunnit ungefär lika många EM-guld tror jag, och där också mest i bröstsim, men även i 200 meter fjärrsim en gång i tiden också. Mm. Och det här att hålla sig form genom simningen och tävla och stimulera mig så mycket så att jag gjorde lite comebacker på vanliga SM också. Det gjorde jag en comeback som var lite uppmärksam när jag var 30 år och det var kul, och sen gjorde jag det igen när jag var 35 år och sen var 40 år. Jag kom nästan till SM-finalen när jag var 45 år. SM gick i Göteborg 2002. Jag tror det sista SM-kvalet jag gjorde var 2000. Ja, det var 47 år i alla fall. Och innan jag gjorde sådana saker så var det ingen annan som hade kanske riktigt gjort det. Men nu simmar ju då Lars Frölander och andra gamla simmare och simmar SM. Och jag tror att jag kanske öppnade dörren lite grann för att, och acceptansen för att det är okej att simma, fortsätta simma och njuta av simsporten även om man då kanske har fyllt 30 eller 40 eller ja, kanske 50.
Men det har ju inte bara varit det här med att du har tävlat och tränat själv, utan du har ju liksom mer eller mindre vikt hela ditt liv åt åtminstone på senare år när du på något sätt kom från elittränarbiten, så har det blivit oerhört mycket mastersimning. Vad är det som har lockat dig i det här med att arrangera läger och leva ett mastersliv fullt ut? Vad har varit den stora lockbetet där?
Ja, som ni säger så har jag gjort den här mastersläget. Jag var på mitt första mastersläger 1990 i Stanford. Och där Skip Kenny och Richard Quick körde det. Och det tänkte jag, oj, det här var häftigt. Det här skulle jag göra. Sen efter det så körde jag igång lite egna läger bredvid mitt vanliga arbete. Som antingen simtränare eller som klubbchef på olika klubbar i Tyskland, i Sverige eller i Danmark. Och, men för 7 år sedan så bestämde jag mig för att ja, nu ska jag försöka göra det här på heltid. Jag simläger. Och varför vill jag göra det? För jag tänkte att jag tycker att arbeta med vuxna, jag tycker väldigt mycket om att arbeta med barn och ungdomar också. Men just vuxna, det är en större utmaning. Det är svårare, men det är också väldigt trevligt. Man träffar människor från hela världen. Och utbytet, det här, folk som har olika livserfarenheter och bakgrunder och nationaliteter. Och jag tänkte säga, jag vill ha den här olympiska känslan som jag har fått uppleva, men många kanske inte har fått uppleva, att man träffas under samma tak, alltså under simningens logga, att man det gemensamma intresset, och därigenom träffa människor från olika länder, utbyta vänskaper, uppstå nya vänskaper, träffa gamla vänner igen, och under en vettig form att man tränar och kanske förkovrar sig och blir bättre och lär sig något nytt tekniskt eller generellt bara bättre allmän form. Det tänkte jag, det vill jag ge människor och mig själv, och på den vägen är det, det har gjort nu i 7 år.
Vi befinner oss just nu på Teneriffa på ett av de absolut förnämsta träningsställena, T3 som det kallas, med faciliteter som verkligen inte går för hackor. Det här är en av dina ställen i världen där du jobbar med simning. Du har några till som du har jobbat med de senaste åren.
Ja, ja, jag brukar göra lite weekendläger, som jag kan säga. Det är weekendläger ute i Stockholm, Göteborg och i Köpenhamn och i London. Ja, på olika ställen i Hamburg, och sen har jag blivit inbjuden ibland också att träna grupper på Bahamas ett par gånger, och sen har jag startat igång en simskola och ett simprojekt i Beirut i Libanon. Och ja, det simningen tar mig runt om i hela världen, och det jag älskar att resa och träffa människor och simning, och det är en skön kombination, så det passar mig bra.
Det där med att börja odla simningen i Beirut i Libanon, det känns ju väldigt exotiskt. Och vad har du gjort där? Berätta.
Ja, det började för flera år sedan att vi satte igång att göra ett simläger där. Jag fick kontakt med en läkare där som gärna vill börja simma bättre och lära sig mer simning. Han bjöd ner mig och jag coachade honom en helg, och det träffade vi andra människor som hade barn och så vidare, och de frågade mig, kan du inte göra ett läger här för ungdomar? Och det gjorde vi ett par månader senare, och det första läget hade vi 40 deltagare, och nu kom vi upp till 100 deltagare ibland. Det är någonting som är, nivån är inte så hög på simningen i Libanon, så när vi kommer dit, och jag bjuder med en del av mina vänner, tränarvänner ibland, så att vi kan ge de här barnen och ungdomarna bra coaching och en positiv upplevelse genom sporten. Och det gör vi nu ett par gånger om året, och har byggt upp också en simskola där vi försöker ha ett tävlingsverksamhet. Det är inte en lätt uppgift, som du säger, det är en exotisk land. Det är en del andra svårigheter med andra svårigheter än det skulle vara i Sverige eller i Tyskland. Men man får inte ge upp, utan det är hänga i, och det är roligt. Man ser glädjen, man ser smilet på barnet, föräldrars eller vuxnas i deras ansikten, då är det värt det.
Nu befinner vi oss som sagt på Teneriffa här med ett läger med simmare, mastersimmare från 11 olika nationaliteter. Det som du säger, det är ju lite av en OS-känsla. När du kommer ner på kanten där och samlar det här gänget första gången, vad har du för tankar då när du möter simmarna för första gången?
Ja, jag är ju swimfreak, så att jag ser dem, jag ser människorna, och jag är nyfiken på att se simmarna också då, alltså hur ser de rör sig i vattnet. En del känner jag och en del känner inte sen tidigare, och då när de simmar så lär jag känna dem. Jag vet vad deras styrkor är, deras svagheter är, det lär jag se efter ett pass, och då tänker jag till, okej, hur kan jag hjälpa den här människan, den här simmaren eller simmerskan att bli bättre, och det är min utmaning, det är min stimuli i livet, och det inspirerar mig fortfarande.
Det är ju en ganska, ska vi säga, bred spridning på de här simmarna. Det är ju inte bara gamla, ja, typ landslagssimmare, utan det är ju ett brett spektra på simmare.
Ja, det är det, och jag vill gärna ha dörren öppen för alla. Jag vill inte att utsluta någon, man måste kunna kråla en längd i alla fall. Men jag vill ge alla som kan och vill den möjligheten att träna tillsammans med nya simmare eller gamla simmare. Det spelar ingen roll. Simning är en sån sport som man kan träna tillsammans, antingen som OS-simmare eller som, så att säga, nybörjare. Det kan man inte göra så bra i tennis eller kanske inte ens i fotboll heller. Men i simning går det att anpassa träningen så att de bättre simmar lite längre, lite svåra uppgifter, och de som inte är lika duktiga, de får lite lättare uppgifter, men ändå tränar man tillsammans och har en positiv sportupplevelse tillsammans.
Så oavsett vilken nivå man befinner sig på som mastersimmare så får man vara med i ditt gäng helt enkelt?
Ja, då får man vara med. Man får vara med vilket språk man än pratar också. Och jag talar inte alla språk, men jag försöker i alla fall kommunicera så gott jag kan på de flesta språken. Och är man redo, öppen och vill lära sig och lyssna, och då är man välkommen. Alltså, det är min regel. Alla är välkomna.
Det är kanske mest svenskar som lyssnar på det här, men vilka andra språk kan du bolla i luften under träningspass?
Ja, det brukar ju flesta är från Europa eller från USA eller Kanada som kommer till mina läger. Så det rör sig mellan då att jag pratar engelska och tyska och lite franska. Och sen vad jag kallar skandinaviska, för vi har en del skandinaver som kommer från Norge och från Danmark och från Sverige. Och då har jag ett litet eget språk som jag kallar skandinaviska, som är en blandning mellan då svenska och danska och norska. Det är de språken. Japanska kan jag också göra, men jag har sällan japanska simmare som kommer, utan det blir mer japanska när jag har något läger eller några föredrag i Tokyo eller i området runt Tokyo.
Och en och annan kommentar på göteborgska emellanåt också?
Göteborgska är ju världsspråket.
Det förstår jag att du tycker. Om vi tittar framåt, du fyllde 60 här för inte alldeles för många dagar sedan. Om du tittar inte i backspegeln utan fram genom vindrutan, vad ser du de närmaste 5, 6, 7, 8 åren för din egen del?
För min personliga del, alltså från träningsläge, så vill jag fortsätta utveckla det här. Hitta på nya intressanta orter att åka till för min egen skull och naturligtvis för mina simmares skull. Och sen utveckla kvaliteten som jag gör nu. Jag har haft chansen nu att bjuda in en del simprofiler och erfarna människor på mina läger och som delar då tränaruppgifter med mig. Till exempel Therese Alsamma här nu sist i januari. Det var fantastiskt. Hon var helt underbar som människa och som tränare. Det visste jag redan innan, men att hon är så fin som människa, men som tränare var otroligt positivt. Och sen har jag till och med haft gamla Uva som bokten på kanten, och men Anders Blad, Anders Kielen från Danmark och så vidare. Jag försöker liksom ge att alla får någonting positivt med sig hem, minst en sak. Och vi är alla olika personligheter, och så kan man göra då träningen bättre och exklusivare. Så det är, så vill jag utveckla det för mina simmar och för mina läger. Och det jag har bokat in 2018 också här på Teneriffa. Jag ser fram emot lite nya träningsorter, kanske Italien och i Sverige. Det är jag väldigt nyfiken på att utveckla. Och sen för min egen del, jag fyller 60 som du säger, och jag kommer in i en ny åldersgrupp här, och det ska vara väldigt skönt att få en VM-medalj igen till. Inte så mycket för min egen skull, jag behöver inte ha mer medaljer. Faktum är att jag ger bort en del av mina medaljer till mina simskolebarn eller ungdomar när de gör någonting duktigt. Men jag tänker jag kan inspirera människor genom att visa att man kan faktiskt göra en comeback. Jag hade en liten olycka för 4 år sedan, och jag är ju tillbaka i vattnet nu och tränar, och genom att vinna en VM-medalj så skulle jag kunna inspirera många människor som kanske själva har haft svårigheter och motgångar i livet, och visa att never give up. Man kämpar vidare så kan man komma tillbaka och gå ännu längre.
Om vi snackar om det här slutligen då, det här träningscentret T3 i Teneriffa som jag upplever som en fantastisk anläggning. Det finns ju också pluseffekter i den här på den här anläggningen, det är ju att det finns många andra bra simmare, inte bara mastersimmare, utan här har vi då, när vi kommer ner på träningspasset idag, så ser vi Adam Pitti, OS-guldmedaljören, ligger på banan bredvid där vi tränar. Det ligger finska landslagssimmare, tyska landslagssimmare, estniska landslagssimmare, triatleter ligger i 25 meters bassängen. Det är en härlig mix av idrott och stimuli runt omkring. Hur påverkar det dig?
Ja, det påverkar ju mitt arbete och min person otroligt mycket. Jag slutade med elitcoachningen, kan vi säga, på landslagsnivå med VM 97 i Göteborg efter OS och VM där. Men idag när jag är nere på kanten, som jag träffar då Adam Pittis tränare eller simmarna från Marseille eller var de än kommer, Turetski, Gennady, Popos tränare och så vidare, de är på kanten, vi pratar med varandra, jag ser hur de simmarna, de tränar, jag lär mig fortfarande nya tekniker, taktiker, attityder om träning. Förra året under två tillfällen var då OS-medaljören eller guldmedaljören Balladin här och på 200 bröstning var här och tränade. Jag tittade mycket på hur de tränade i gymmet och i vattnet och det är sånt som inspirerar mig och jag tror också mina simdeltagare att det är fantastiskt. Det är inte bara vi som är här utan det är många andra lag som säger och det är därigenom kan man bli inspirerad och lära sig mycket och det är bara en härlig internationell miljö och allting från då människor som kanske har precis lärt sig simma crawl och klarar knappt under 40 sekunder eller 45 sekunder på 50 meter och kan då se hur då Florence Manado OS-guldmedaljören simmar på banan där, hur han beter sig i vattnet och på land och det är en härlig underbar internationell känsla förutom att då anläggningen är ju otroligt bra. Vi har ju också någonting som är väldigt få anläggningar överhuvudtaget i världen har. Det är ju en simränna där vi går ner och simmar motströms på en viss hastighet anpassat till simmaren och vi filmar tekniken från alla olika vinklar och kan därigenom utveckla och förbättra teknik och ge riktiga vettiga teknikråd till de simmarna som är här.
Med andra ord, du har många bra dagar på jobbet.
Många härliga dagar, många soldagar och många inspirerande dagar från olika håll.
Mm. Om en liten stund ska vi ner och ha eftermiddagsträning här på Teneriffa. Vad är dina tankar inför eftermiddagens pass?
Sånt avslutar inte jag med. Det är ju hemligt. Men vi kommer ha en lätt inmjukning på 800 meter med lite olika teknikövningar. Och sen så kommer vi ha lite hårdare träning. Vi kommer arbeta med startdyk. Så många inte har chans och möjlighet kanske att träna på hemma. Vi filmar startdyken och så ska de försöka simma fort också. Och det filmar vi också. Och de får tid på det och så får känna vilken nivå de har just nu.
Det låter som en spännande eftermiddag. Jag hoppas att några av er har känt er lite inspirerade av det här snacket som vi har haft med Glenn. Jag brukar tacka för att du satte dig här framför mikrofonen och ritade och berättade lite för oss. Tack så mycket Glenn.
Tack så mycket.